Hej och välkomna till Präster med gäster med mig, Anna-Fia Trollbäck.
Och mig, Rebecka Tudor Sandahl.
Och vi är präster i Tyresö församling. Hur mår du idag, Rebecka?
Jag mår bra utifrån att solen ju skiner idag och som vi har längtat efter sol.
Och det är barmark.
Ja, exakt. Men jag tycker också att jag känner mig lite lurad ibland. För jag tycker att våren liksom börjar visa sitt ansikte och så får man upp lite hopp och känsla av glädje i kroppen. Och sen kommer den där förbannade frosten i alla fall. Jag stod och skrapade bilrutorna i morse och det var minusgrader. Och... Nej, så det vill jag inte känna. Jag känner mig lurad.
Ja, det finns de som tar ut allting i förskott. Det försöker jag alltid vara väldigt återhållsam med.
Sån är jag.
Den här säsongen heter ju Präster med gäster tittar på tv. Det är en säsong som handlar om tv, film och existensen. Och vi bjuder in riktiga gäster, levande gäster den här säsongen. Och de här gästerna får då ta med sig en film eller en tv-serie som har berört eller och påverkat dem. Och idag så säger vi välkommen hit, Rickard Dinter.
Amen. Tack.
Du är filmare och radioproducent.
Ja, precis. Förr var jag radioproducent och filmare. Nu är jag filmare och radioproducent.
Det kan
och framförallt, jag i huvudsak gör jag film. Så är det.
Och du har också haft en podd i flera år.
Ja, och det kan ju vara intressant att veta. Jag är ju en filmare som egentligen, jag läser hellre än ser film. Men jag älskar att använda det filmiska mediet. Och naturligtvis finns det filmer som har liksom präglat mig. Men det, så det, då hade jag en podd där jag träffade författare och poet.
Och vad heter den podden?
Den hette Dinter utan filter.
Finns någon samstämmighet med präster utan gäster? Präster utan gäster. Utan gäster. Det är freudiansk slip där.
Det är det vi egentligen har sysslat med igen. Präster utan gäster. Men nu har vi präster med gäster. Ja, nej, jag vet. Dinter utan filter, präster med gäster. Ja, det är något. Vi är lite
Filterlöst, vad nu det är. Men det är väl att man kommer nära, tänker jag, på något sätt. Att det är någonting som ett filter mellan den som hör och den som gör, på något sätt.
Du avvisade inte oss när du fick frågan om att komma till vår podd.
Nej.
Men du hade kunnat göra det. För att jag har fått veta att du sysslar en del. Eller håller på med någon med avvisanden. Mm. Det är en film du håller på med nu, va?
Precis. Ja. Jag befinner mig just nu i det här stadiet av det filmiska arbetet när man känner att man vill lämna ifrån sig hela materialet till någon och så säga att jag kommer tillbaka om en månad. Alltså det är så mycket, jag har jobbat med den här filmen som handlar om de, man ska säga så här, den handlar om de refuserade projekten. Alltså det som inte blev. Det är ju en del av den konstnärliga verksamheten att du får ja och du får nej. Det är också på djupet någonting som rör något väldigt allmänmänskligt, tänker jag. Så att det är en film om de projekten och just nu så vet jag inte riktigt vad jag gör, men den ska bli klar i maj.
Ja.
Och det är långa processer när man jobbar med film. Men precis, jag hade kunnat säga, men i det här fallet var det så här, nej men oj vad kul att prata om någonting så där viktigt. Det finns en poäng, för den filmen som vi ska prata om, i alla fall börja prata om, den har haft en betydelse då när jag såg den 1987. Och nu när jag såg den, när jag började jobba med den här filmen.
Alltså, våra gäster, det är liksom Tyskland 80-tal.
Ja, precis. Men... återigen. Precis, för vilken film är det som du har valt till idag?
Wim Wenders, den heter ju på engelska Wings of Desire. Och på svenska Himmel över Berlin. Och den hade som sagt premiär, var jag tvungen att läsa på nu, 1987. Och utspela sig i Berlin. Och handlar om änglar. Jag var 23 år när jag såg den med en kompis. Och alltså man bör veta då att det här är en film som handlar om änglar som har funnits, de finns i Berlin och de har funnits i alla tider, de har funnits innan Berlin fanns. Och de här änglarna, de rör sig över staden, runt om staden. De är eviga, de är med människorna, de ser människorna, de hör människornas tankar. De kan, men de känner ingenting själva, de är ande kan man väl säga då. Mm. Och en av de här änglarna, han längtar ju till att bli människa igen, till att bli tillfällig, till att stå utanför den här lilla kiosken, lite schabbiga kiosken och smaka på en kopp kaffe.
Aber es wäre doch schon etwas, beim nach Hause kommen nach einem langen Tag, wie Philipp Marlow die Katze zu füttern. Fieber haben, schwarze Finger vom Zeitung lesen.
Och filmen är också, den är väldigt långsam, den är många bitar i svartvit och den bygger, kretsar mycket kring en dikt av den i samband med att han fick Nobelpris omdiskuterade Peter Handke som har skrivit, och inte manuset, men jag tror att det är så att han har skrivit den här dikten som återkommer.
Ja, skrev han den till filmen?
Ja, jag tror det. Jag tror det, ett samarbete. Det gör att den också har en litterär prägel, för det är en text som han, som Alstas Kindvar tror jag det är, som börjar. Och den ena ängeln spelade av Bruno Ganz, som nu är, han dog för några år sedan. Han längtar tillbaka, han vill tappa sin änglarrustning och falla tillbaks. Och jag som 23-åring, det som jag hade med mig, det som jag kom ihåg, det var just den där att bli till, vitsen med att vara tillfällig kontra att vara evig men inte smaka, inte kunna känna smak, inte kunna, och det var det jag liksom fick med mig, tycker jag, som en sån här. Jag höll på mycket med poesi då på den tiden och skrev dikter, och det handlar ju väldigt mycket om det här, dikten som ett ögonblick som omsluter en tid som inte liksom går att klocka in på något sätt. Och sen har inte jag sett den där filmen.
Sen dess?
Nej, jag har inte sett den. Och jag hade hela tiden tanken så här, och jag vet att jag sa det till någon, att det här är nog en film som man tycker väldigt mycket om i en viss ålder. För den tar upp det här, människor har ovanför sina sängar hemma, carpe diem, lycka till. men sen var det så att när jag började, och nu förflyttar vi oss raskt till kanske 2019, 2020, jag tycker det där med årtal är svårt när man blir äldre. Jag blandar ihop alla. Men, och jag höll på med den här filmen som handlar om de refuserade projekten. Och av någon anledning så började jag tänka på Himmel över Berlin.
Och den kom bara till.
Ja, liksom, man vet inte hur det där funkar riktigt. Men är det ju så att saker och idéer och tankar, de poppar upp vid tillfällen. Man är öppen, alltså någonting händer som gjorde att du började tänka på den. Och jag ska se om den och undrar om den fortfarande håller. Det intressanta var ju då, och här vet man inte vad som är hönan och ägget riktigt, men jag tänker att det var ju inte det temat längre som var intressant då. Utan nu är det ju det här att de här änglarna, och det är så vackert tycker jag i filmen, att de är ju med människor när de är som mest ensamma. De finns där. Det finns en scen när han går från biblioteket. Han följer en äldre man, en gammal man, över Potsdamer plats. Det här är 1987. Det är ju ute. Det är bara en arbetsbyggarplats. Och det är så fint att han går där. Man kan ju bara tänka sig, han har ju inga kvar i livet. Och höra hans tankar via ängeln.
Ich kann den Potsdamer Platz nicht finden. Hier, das kann er doch nicht sein.
Ja, för det är ju det som man får vara med om ju under en stor del av filmen, att man hör människors tankar genom änglarna.
Och en del tycker att filmen är pretentiös, att den är så här 80-talig och så, men för mig, jag tror att man missar en poäng. Alltså det, för mig, jag kan vara superkänslig för när det blir för konstruerat. Men jag tycker det är så fantastiskt.
Ja, men jag minns, jag såg den första gången. Då hade jag, för jag tycker titeln, alltså den är vacker på engelska, men den är också så vacker på svenska, Himmel över Berlin. Och jag typ hade någon bild av hur den skulle vara. Eller hade någon föreställning som den inte på något vis motsvarade. Så att jag såg aldrig färdigt den.
Nej.
Jag liksom tröttnade. i ren liksom besvikelse typ. Men när jag såg den nu så har jag tänkt på att den ju verkligen har ett existentiellt ärende. Mm. För jag menar, man kan göra film av många olika orsaker. Den ska vara spännande eller den ska vara romantisk eller vad det nu är. Men den här har ju verkligen ett existentiellt ärende. Mm. Och då kräver den ju också någonting mer av mig som tittar också.
Ja, den är inte bara den här lömska ytan, att den är så Nej. Snygg. Där står han uppe på Siegessäule, den här Tor, liksom i Berlin, på Unter den Linden. Det är bedrägligt. Och sen det existentiella är fint. Barnen ser ju.
Ja.
De märker, och även då Peter Falk. Alla som är lite äldre som har sett Columbo kommer känna igen honom. Mm. Han är ju också död sedan länge, men är ju där på en filminspelning och man fattar ju att han har varit själv. De står ju utanför den här kiosken med en att han,
precis.
Han börjar prata med honom. Mm. Ja.
Och att han,
absolut, jag tänker att det är liksom lätt att bedras av ytan för att det där existentiella är liksom så, och det var det som var så kul att se den igen som äldre. Mm. Och hur den kan tilltala en på olika sätt.
Mm. Ja, men precis.
Endlich verrückt, endlich nicht mehr allein. Endlich verrückt, endlich erlöst. Endlich verrückt, endlich...
Och det finns så mycket fallgropar i den här filmen. För det skulle ju lätt... Trapetskonstnär. Mm. Svartvitt. Men på något sätt så... Det kan ju bero på att Bruno Ganz är så fantastisk skådespelare, tycker jag. Som gör så mycket med så lite.
Mm. Han pratar ju om den ängeln. Och han heter väl Daniel, va? Han är ju trött på att vara andlig hela tiden. Mm. Och han säger att han, det tycker jag är så fint, att han vill liksom känna sin egen vikt.
Ja.
Och då börjar jag med att vända mig till dig, Rebecka. Mm. Alltså att kan det bli för mycket andligt utifrån att vara präst?
Svaret för min, nej. Mm.
Nej.
Jag upplever inte att det kan bli, nej, jag längtar ofta efter det andliga. Men med det sagt, utifrån perspektivet i den här filmen med änglarna som längtar, eller i alla fall han då, längtar efter det, liksom det jordiska att känna, så tänker jag att jag snarare upplever att jag är som ängeln. Alltså, inte som en ängel, men en ängel. Alltså att jag snarare glömmer bort att känna allt det som jag har förmågan att känna. Mm. Och det kallar jag snarare för det andliga.
Mm.
Att det som är jordiska för ängeln är det andliga för mig som jordisk. Var det där begripligt?
Mm, ja.
Ja, för mig är det, jag tänker att liksom filmen kanske gör det lite, jag vet inte, att den där uppdelningen, för jag tänker ju
som du ju alltid är med,
det hänger ihop. Jag måste alltid, alla mina filmer, alla mina allting, det måste finnas en jordkontakt. Mm. Och när jag har den, då kan jag också få det andra. Mm. Så det är liksom den där, det är varken det är, alltså man behöver, jo men det där, man behöver det ena. Det hänger, ja.
Nej, men jag är helt med dig, Rickard, på det, att det hänger ihop. För att det, och det är någonting, är det kopplat kanske ihop med närvaro? Mm. Alltså att känna sig liksom närvarande.
Mm.
Ja,
men vi är ju här med våra kroppar.
Ja.
Mm. Ja, och kroppen, jag kan snarare tänka att vi är för mycket kropp, alltså, eller kanske inte, jag vet inte, men att det är så mycket av det konkreta. Mm. Vi behöver mer av det här andliga, som du säger.
Ja, men, och du frågade mig, upplever du att det är för mycket andlighet eller ande?
Nej, tvärtom.
Ja.
Tvärtom. Mm. Tycker vi lever ett väldigt...
För lite,
ja.
Mm. Ja, du brukar ju prata om avförtrollad tillvaro.
Det, precis, det är tråkigt att vi har avförtrollat världen så pass mycket att det andliga liksom blir svårt för många att ens närma sig.
Men vad är det där? För det, nu bryter jag in, förlåt, men jag tycker det är intressant. För det, just det där ordet förtrollat och avförtrollat, för vi använder olika begrepp. Jag säger att jag förhöjer verkligheten. Det är också ett sätt att liksom... skapa ett jag tycker varje en bra poesi, jag läser inte jättemycket poesi, men är ju det här att den liksom fångar, det blir en slags kontakt. Jag gjorde en film med den Natten 2016 om en dikt. Också ett så här riskabelt projekt att göra en film om en dikt, en lång dikt, ingen diktsamling, utan det är en enda lång dikt. om en poet som tog livet av sig. Det finns, det är mycket fallgropar. Och så heter det Natten. Mm. Det är liksom, men det är så fascinerande. Det var ju ett väldigt roligt arbete. Och apropå förtrollat så är det så att den här dikten, Willy Granqvist heter poeten. Han räknas idag som en av de stora i sin generation. Och den här dikten Natten, den utspelar sig i en natt. Där liksom i början så är det bara, jo men det här är intressant. I början så är det som någon säger i filmen, i början är han i sin lägenhet. Golven, allting finns. Och så långsamt så försvinner golven. Taket försvinner. Till slut är det bara fönstren kvar. Och sen är det bara natt. Och där vistas han, och man vet inte, är han i döds, är han liksom. Mm. Och i slutet av texten så kommer en sån här rad som jag läser hela dikten, eller stora delar av dikten i alla fall i filmen, och sen är det människor som pratar om den här dikten, men då talar Willy om en hemlighet som vidgar sig. Mm. Apropå förtrollning, inte öppnar sig, vi får inte ett svar, vi liksom. Och vi som suktar hela tiden efter svar. Mm. Och jag älskar den där raden. Mm. Apropå, just för att hemligheten vidgar sig. Apropå förtrollning. Apropå att vi kanske inte... Eller som en annan kompis till mig sa. Jag älskar det obegripliga.
Mm. Mm.
Men vi vill ha begriplighet. Så när jag gör film så vill SVT gärna säga, förstår man inte första fem minuter, då kommer folk klicka bort.
Mm. Mm.
Och jag jobbar tvärtom. För att jag... Så att hemligheten så vidgar sig. Vi söker ju någonting i det där. Och det är klart, det var ju det jag var ute efter också i det här. Mm. Där verkligheten är för faktiskt. Det är bara yt, liksom, ja.
Jag associerar till aposteln Paulus Korintierbrevet, Kärlekens lov. Där det finns, som är välkända ord. Men som är de här orden med att... Ännu är det en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Mm. Ja, det är någonting också i, jag älskar de orden.
Och det är filmisk referens också, Bergman.
Ja, eller precis, snarare en biblisk referens.
Ja, biblisk referens. Vi ska inte blanda ihop här. Vem är vad
vem
här?
Och vem var det som började?
I vår värld, Bergman trodde nog att han började själv kanske. Men jag pladdrade iväg där, men jag tycker det är så intressant ämne. Det där. Mm. Också kopplat till ensamhet, för de där upplevelserna kanske du bara kan...
Ja, de går ju nästan inte att beskriva för någon annan.
Nej.
Ensam var ich nie. Weder allein noch mit jemand anderem. Aber ich wäre gern endlich einsam gewesen.
Ja, apropå, du pratade om ensamhet.
Mm.
Det finns en scen i filmen som jag omedelbart tolkade först som en nattvardsscen.
Mm.
Och det är ju när den här ängeln som längtar efter att bli människa och blir människa. Och han har ju förälskat sig i Marion, denna cirkus, eller vad kallar man henne?
Ja, trapetskonstnär.
Och de möts i en bar på en Nick Cave-konsert. Och det mötet är så oerhört speciellt. Och så vänder han sig ju liksom sakta mot henne och håller upp sitt vinglas, precis så som vi gör när vi delar ut nattvard med liksom bägaren med vin. Och hon dricker och han får tillbaka. För mig var det verkligen en sån här nattvardsscen. Men då, de talar ju om hon pratar ju om ensamhet.
Mm.
Och så säger hon något i stil med att hon... Jag kommer inte ihåg hur hon formulerar sig, för jag kanske också nu glömmer bort. Men att det är någonting med att hon kan för första gången vara ensam, alltså med honom. Alltså det är någonting med, kan ni hjälpa mig? Eller är jag ute och cyklar? Eller
nej,
är det
alltså jag...
Någonting med att vara ensam tillsammans, jag vet inte.
Ja, men också att man bara är hel när man är ensam.
Mm.
Och bara med honom, typ kunde jag vara ensam och då hel, eller någonting sånt.
Jetzt kann ich das sagen, denn ich bin heute Nacht endlich einsam.
Ja, nej, men det där är jätteintressant, för nu kopplar jag direkt till mitt eget arbete, och när man håller på med film som jag gör i alla fall, så finns det, hoppas jag, när filmen är klar, det är alltid konstigt att prata om någonting som inte är färdigt, men att det är klart att jag jobbar med någonting som på ytan handlar om refuserade projekt, under ytan handlar det jättemycket om ensamhet och min eget förhållande till ensamhet.
Mm.
till fattade beslut i livet som har gjort att jag, varför har jag valt att stå lite utanför och göra frilans? Det kan man ju låta vackert och man är konstnär och får göra som man vill. Hur kommer det sig? Varför gick jag inte in och började jobba på Sveriges Radio som de andra? Mm. Varför valde jag det? Mm. Att placera dig lite utanför så blir man ensam.
Vad är det egentligen med ensamheten, Rickard?
Ja, jo, det är en bra fråga.
Men nu när vi är inne på de här markerna så ja. Vi har ju en fråga som vi ställer till våra gäster som kommer hit under våren. Och det är, vad har du för relation till Gud?
Ja, det var... jag tänkte på det här om sistens. Och jag vet inte om du har med det här med... Det kopplar lite nu till Willy Granqvist-dikten. Att så fort jag sätter namn på någonting, på det där, på, om jag sätter Gud, då är det som att... Då försvinner... Det är en namnlös relation skulle jag säga till någonting som jag inte kan... För om jag, det kanske låter jätteluddigt, men om jag säger Gud om en upplevelse, då är det som att
vi försöker gripa det ogripbara.
Ja, lite. Jag försöker hitta något bra exempel där det kan vara en situation i livet. Finns det tid en minut för att berätta en historia, en kort historia? Ja. Jag är med min dotter på Stadsmissionen i Liljeholmen, Stockholm, och hon är bland dockorna och jag är bland böckerna. Och jag tittar bort mot henne och så ser jag att det ligger en bok där bland de här halvtrasiga dockorna som folk har lämnat in. Och någon anledning, jag måste gå och titta vad det är för någonting. Och då tar jag upp en bok från 1967 på Valsumme Visan. Nu är vi inte på 80-talet och inte i Berlin. Men det är väldigt tidstypiskt. För den heter Statskupp, en handbok. Och så är det patronhylsor på framsidan. Och jag tänkte, jag måste bara ha den här boken. Men av någon anledning så köper jag den inte.
Att den låter...
Nej, alltså det här är på... Ja, det är allt i vår kulturarbetarverkligheten. Allt är väldigt relativt med pengar. Men jag kommer hem och sen tänker, nej, jag måste ha den här. Så nästa dag tillbaks och hittar boken. Och det är eftermiddag och jag ska hem och se tunnelbanan. Och det är, eftersom det är eftermiddag, så är ganska mycket människor. Men av någon anledning så faller min blick på en äldre kvinna som står kanske, kan vara 5 meter ifrån mig. Och jag ser att hon håller på med ett papper. Och viker ihop ett papper. Sen är ingen mer med det, men hon går av samma station som mig. Och så ser jag att hon slänger det där pappret. Och jag tänker, jag måste kolla.
Det är en underbar historia.
Så att jag går fram. Och hon försvinner upp bland alla andra människor där från perrongen. Och jag öppnar pappret. Och det är en kopia av en artikel i Svenska Dagbladet som heter 10 steg till att bli diktator. Och handlar om Erdogan i Turkiet. Men när min blick faller ner på texten så står det så här. Som det står i den franske militärstrategens Edvard Luttwaks bok Statskupp, en handbok. Och då tänker jag så här. Ska jag benämna det här som tillfällighet eller att jag avläser någonting? Och jag väljer ofta att inte benämna det för att inte göra det. Det är någonting som är och jag sätter inte namn på det. Jag tycker att det var din, och där kan man ju säga, var det en tillfällighet? Nej, men då var det någon som sa att nej, men man kan ju avläsa. Vi är ju inte så okänsliga som vi tror. Alltså ibland. Nej. Men som ett exempel. Mm. Och om jag då säger att men det här, nu är det Gud som spelar, då är det som att jag tar bort någonting. Inte för att jag vill ta bort Guds storhet, utan det handlar mer om att liksom, men du sa någonting själv där, att liksom, om jag inte förklarar, utan det får vara där, i det här hemligheten som vi... Alltså, det finns massa sådana situationer. Min mamma som dör, vi begravs av, och det är prästgudstjänst, och så prästen i den delen av Uppsala, i söder om Uppsala. Veckan efter ska jag till min kompis dop. Och då visar sig att det står samma präst där. Fast hon blev ditkallad i sista sekunden för att den tillhörde ju en annan distrikt. Det var också en sån här, men är du här nu? Okej, är det mamma som ligger och ska döpa? Så här. Men det var också så här, den historien, inte den digniteten, men också det här att Måste man benämna det? Mm. Så att det var ett jätteluddigt svar kanske.
Nej, men
det är ett starkt förhållande till det här. Men det är ju också under utveckling.
Mm.
Under ständigt så här, ju äldre jag blir tror jag.
För oavsett om vi benämner det eller inte benämner det, så är det ju händelser och upplevelser som uppenbarligen har stannat kvar.
Ja.
Och som är de är någonting.
Ja, jag tänker också på liksom att det ändå händer, och det tror jag gör det ju för många. Mm. Och sen så kan man vara mer eller mindre öppen för det. Men liksom att det händer saker i våra liv som vi inte riktigt kan förklara.
Mm.
Och antingen så tillskriver vi det vissa saker, eller så tillskriver vi ingenting alls. Eller att bara låta det vara i att så här, men sånt, så här ser också livet ut. Det är inte bara det vi kan se och ta på som är, tänker jag i alla fall. Att det där är liksom, utan att vi ingår också i någonting som är större och som vi inte kanske kan sätta ord på eller ens kan förklara eller omfatta.
Men vi försöker kanske hitta en men på något sätt ändå, nu försöker jag få fatt i någonting som någon sa apropå ett liknande samtal jag hade, att man livet får ju en mer, alltså får en slags, det finns något större, det finns, ja. Någonting mer. Och jag tänker att om vi bara ska prata om räntesänkning, om vi bara ska prata om det blir så det blir nästan tragikomiskt tomt på något sätt. För att annars så tänker jag säga, men varför, jag menar, ni är ju präster av en anledning, tänker jag säga också. Det är...
Ja, nej, men och jag tänker också att jag tycker så väldigt mycket om den här bilden i Himmel över Berlin med hur änglarna ser ut och hur de beter sig i rummen, och just den, alltså att få ha det som en fantasi eller en lekfull bild av hur tillvaron är, att så här, ibland så får man en hand på sin axel, ibland så händer en sån där tillfällighet som vi inte behöver sätta ord på, men bara just men jag tycker om att ha liksom använda mig av lekfulla bilder och fantasier och få. Ja.
Är de inte för schablonmässiga med sina hästsvansar?
Ja, men de är ju superlöjliga. De är superlöjliga, men det är i alla fall inte vitklädda liksom änglavingar, och utan det är på något sätt en
Och vetskapen, nu kopplar jag till den, jag vet inte om ni kommer ihåg den här filmen som bygger på P.C. Jerschels roman Babels hus. Carl Gustav Lindstedt, den gamla komikern, spelade Primus Svensson som hamnar på Babels hus, Huddinge sjukhus.
Mm.
Den ensamheten. Mm. Han är helt ensam. Och då tänker jag så här, för den här filmen är ju tröstande på det där sättet att ja, men det är någon där inne i det här med. Men hur upplever man det själv? Men, ja, om, vissa har ju då kontakt. Barn ser ju ängel.
Mm.
Men kan man överbrygga det där? Liksom? Är det där Gud kommer in? Jag tänker som en slags... Att man känner det själv i de där ensamma stunderna. Att det liksom är...
Mm.
Ja, och där finns det ju en scen som jag kommer att tänka på nu i Himmel över Berlin. Med han som hoppar från... Det är en man som hoppar från ett tak. Och då får man vara med liksom i hans tankar precis innan han hoppar.
Så sys, så sys. Det var han ganz alleine. Jetzt, sie meinen Brief schon hat.
Och där är ju han, apropå ensamhet bland annat, men han är ju, och så säger han så här, jag kommer inte ihåg, men slutorden är så här, jag vill inte höra mer, eller jag vill inte prata mer, eller jag vill inte tänka mer. Och sen så hoppar han bara, och den här ängeln är ju där, men kan ju inte heller ingripa, för de kan ju inte det. Och han blir väldigt olycklig, den ängeln som är där, och han skriker rakt ut. Det måste ju ändå vara en frustration också i att betrakta människorna genom all tid, och både liksom det lyckliga och olyckliga.
Du är utanför, du står utanför. Ja. Ängeln är inte delaktig.
Nej, och om man då tar liksom till änglarna som vi har liksom i Bibeln, så är ju de är ju väldigt annorlunda från, tänker jag i alla fall, änglarna i Himmel över Berlin, som är ju budbärare, alltså de kommer ju verkligen i kontakt med människorna, men är ju också, kan ju förklä sig som människor, men är ju också ibland liksom hiskliga, nästan som vidunder. Liksom beskrivs som varelser med liksom fyra ansikten och fötter som klövar. Alltså det är väldigt så här dramatiska bilder.
Och väldigt kroppsliga. Alltså, jag tänker att eftersom jag är så senfärdig i mitt liv, så att jag är ju först nu har de här tankarna. Man följer någon slags inre så här. Så jag har kommit till den här punkten där jag vill läsa på mig, alltså mer. Det kanske behövs en film om änglar, alltså ängeln eller änglarna, för det är ju där är intressant. Det där vet inte jag, visste inte jag.
Nej, kan du läsa i Hesekiel?
Ja.
Nej, men och sen så
du är en favoritförfattare också som har skrivit en bok om änglar.
Ja, precis. Knausgård har ju skrivit en bok om änglar.
Jaha, vilken då?
Den heter En tid för allt.
Ja, men det är en tidig roman. Ja, eftersom vi alla, inklusive honom själv, drunknade i min kamp.
Ja, precis, exakt.
Så tänker jag så här, just det.
Ja, den är tidig. Det.
Jag har någonting. Vad spännande.
Ja, den är jättefascinerande. Alltså, den handlar bland annat om en man som ska skriva en avhandling om änglarnas historia. Och som själv då har haft en upplevelse som barn av att möta en ängel. Och jag tyckte, för mig var det så trovärdigt. Och sen är det en massa, han går in i de bibliska berättelserna och så också. Men just den här liksom huvudkaraktären, för mig var det så trovärdigt skrivet. Att jag var så här, men vem är den här italienska mannen? Och började liksom googla, och bara, han måste ju ha funnits.
Men jag undrar, är det en väldigt tjock roman också?
Jo, den är jättetjock.
Ja, jag tror att jag har den också.
En riktig äggsten.
Ja. Ja, men då ska jag vet inte vilken bok jag ska börja med nu. Jag får ju böcker för att jag haft den här podden. Mm. Den bara läggs på hög. När ska jag börja igen?
Ja, men den kan jag verkligen rekommendera. Ja. Men den är ju, och sen så slog sig då och kände mig lite full i skratt när jag satt och sa, men vem, den här personen, han måste ha funnits. Och sen så bara kom det upp artiklar om att
exakt.
Det här är huvudpersonen i liksom en roman. Jag bara, men det är klart. Hur kunde jag tro att det var så verkligt?
Men i min värld så tänker jag ju att det är ju inte mindre verkligt.
Nej.
Konsten, att den är mycket, kan vara verkligare än livet självt nästan. Ja. Ja. Därför att du har en möjlighet att som Knausgård stanna upp 20 sidor på en liten förskolefest.
Mm, precis.
Och du, är du där själv så går du därifrån. Men här kan du vara där. Och man kan stanna upp i ett ögonblick och undersöka det.
För jag går och tänker väldigt mycket på sånt själv. Alltså just ögonblick som plötsligt i en stund står ut från allting annat. Jag går på ett badhus med mina barn och går ner för trappan till omklädningsrummen vi ska duscha. Och så sträcker jag ut min hand och vill att min sexåriga dotter ska ta mig i handen. Men hon gör inte det. Och då tänker jag, en dag kommer hon sluta ta min hand. Mm. Jag måste komma ihåg det här ögonblicket. När hon
arketypiska ögonblick, arketyper kanske.
Ja. Och att liksom vilja, jag fascineras mycket av att personer som kan fånga just det. Knausgård är ju en sån, och jag tänker alltså, att du också sysslar med det.
Ja, alltså med risk för att låta väldigt självupptagen. Jag har en refuserad dikt i film som jag vet inte om den ska vara med i filmen, men som är ett minne som egentligen inte är mitt.
Mm.
Men jag har i texten överfört den till mig. Jag står bredvid och ser det.
Mm.
Och det är i historien, i dikten är det så här att personen lägger sin hand på den sjukas, mammans hand, och mamman säger, kan du ta bort den? Jag klarar inte det här.
Mm.
Mm. Och så i texten så skriver jag någonting att jag visste inte då att den där rörelsen, det här tillbakadragandet, rymde en så stor del av min framtid.
Mm.
Det där ögonblicket som du dott, och det här.
Gud vad det var drabbande.
Ja, men det var ju när för jag såg ju det där, och plötsligt så var det som att det öppnade, så jag förstod plötsligen varför har jag haft så svårt att ha vixelringar på händerna, varför är det så svårt med viss typ av beröring.
Mm.
Och då när mamma låg där och hon sa det här till min syster, så var det ju inte att hon sa just det här, att jag klarar inte det här. Och för mig var det som att jag tänker att det öppnade just upp någonting. Mm. Och sen så förde jag över den texten, för så kan man också göra. Man kan ta någons minne, och vissa minnen som andra berättat kan bli verkliga igen. Min mamma, när hon blev plötsligt sjuk. Hon var sjuk länge, men det var först när hon märkte att hon hade det, då var det för sent. Och då är min granne på Öland där vi har sommarhus, eller jag har nu sommarhuset, ser henne stå på midsommar som en kvinna ur den generationen, tänker jag, hon ska plocka blommor, men hon kan inte resa sig.
Mm.
Så hon står där. Och det minnet har jag tagit över, det var min kompis som minns det. Och likadant med den här handen, att vissa grejer, som den rörelsen tillbaka. Och när jag skrev den rörelsen tänkte jag, ja men här har jag fått. Jag hade kunnat säga till det, men just när man fångar i en text eller i en bild och ljud tillsammans, en liten rörelse som.
Liksom. Men där är vi ju igen vid det här liksom ogripbara som vad är liksom skillnaden på om vi benämner det som Gud eller om... ja,
det är väl att jag kanske är rädd för att, jag lider väl av det problemet att jag har svårt att bestämma saker. Det är antingen det ena eller så är det andra, och då blir ju det så här, om jag bestämmer då halkar ifrån mig. Och ja.
Vad tänker du?
Nej, jag funderade nu på om det möjligtvis är så att när vi benämner någonting vid namn, då har vi ju också skapat en relation. Alltså det finns ju någonting relationellt i en gudsrelation. Ja.
Jag förstår.
Och om man inte har ett namn, utan det bara är just de där förnimmelserna eller det ogripbara eller tillfälligheter, då tänker jag att det kanske inte är en relation.
Eller man har, då slipper man ännu en gång gå in i en relation. Är det det du
säger? Det är det jag
och det som vi jobbar så hårt med här, att liksom kunna, apropå ensamhet, så det var en intressant tanke. För att det är ju en ensam upplevelse, men om du ger ett namn, då får du en relation, och då måste du ju kanske stå för den relationen. Du kan ju inte säga så här, nej, jag tror inte på Gud idag. Gå upp i predikstolen och säga så här, prästen tror inte på Gud. Eller, jag menar, då måste man ju stå för någonting och bestämma sig för någonting. Och så är det ju hela livet. Jag måste ju bestämma mig, vad ska det bli i den här filmen? Nu måste jag säga så här, det där går bort. Det där går bort, eller det där kan inte... Så att, absolut, det var intressant.
För jag tänker också att Gud är liksom obegriplig och ogripbar. Att det är liksom, det finns ju där.
Men jag...
Ja, vadå?
Nej, men jag undrar så här, jag vet ju inte det, men jag menar, om vi lever i en tid som inte är så, som är rädd för ogripbara, hur påverkar det hur människors förhållande till kyrkan, till att gå i kyrkan, till att söka upp det rummet, till att söka det där ogripbara, eller gudsrelationen? Och jag vet inte hur det ser ut, jag vet inte hur människors, hur rent konkret...
Jag tror att det är svårt idag. Också typ, jag tror, alltså man vet ju med undersökningar och sådär att människor så tycker mycket om skogen, att de finns en andlighet där till exempel. Men att det, jag undrar om det är så att det blir någonting väldigt fast att säga så här att men jag tillhör, eller jag är nyfiken på, jag går till kyrkan. Och att det blir som att man... då måste man skriva under på en massa saker, och alltså nästan som att det är så här omodernt, och att man typ gör sig ofri genom att tillhöra en trostradition, eller liksom en eller att ha så här, nu har jag en religiös hemvist till exempel. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår. Ja. Jag hade ett samtal med en kille för ett tag sedan, och så sa jag så att jag hade läser en bok om en svensk författare som skriver om sitt eget liv. Hon är katolik. Och det är flera som söker sig mot... Och så sa jag, varför? Och så sa jag, men de är så tydliga. Och det borde ju då motsäga att det där tydliga, att man söker till SD, det är tydligt. Socialdemokraterna är helt utvattnade. Vad vill de egentligen? Men att då den katolska med sin så här gift, liksom så här, man söker sig till någonting, kanske inte egentligen för vad de står, liksom, utan det är för tydligt att vi söker någonting tydligt.
Just det.
Ja, jätteintressant. Och det är ju något paradoxalt i det här.
Ja.
Vi kommer ju måste börja avrunda.
Ja, vi måste det.
Superroligt att ha dig här, Rickard.
Verkligen.
Angenämt att träffa dig.
Ja, men, och tack detsamma. Otroligt kul att prata om såna här saker. Tack.
Och tack för filmen, för att också jag fick se den igen. I sin helhet den här gången.
Och jag hade inte sett den innan, så jag tackar också för det.
Och att stifta bekantskap med dina filmer. Verkligen.
Nu längtar vi efter den här om refusering.
Ja!
Ja!
Det gör vi.
Rickard Dinter, din stjärna. Tack för idag.
Tack för idag.
Tack.
Hej då!